I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Varmt välkomna ska ni vara till ett till avsnitt av Duo SSL. Det här ska väl vara det 34:e i ordningen och vi har faktiskt med oss en gäst idag. Dagens gäst är väl den första att göra comeback i podden också. Han var ju med för ett par år sedan när vi i vår förra sväng liksom, så att säga. Men vi välkomnar väl tillbaka Samuel Sundman.
Tack så hemskt mycket. Det är väldigt roligt att få mig igen. Det är en ära att få komma tillbaks.
Vi som ska tacka. Du har ju haft egen podd som du har kört tidigare och det har du gjort väldigt bra, så det är inte bara som bisittare i andras poddar som du sköter. Gör det bra, du har ju också styrt på egen hand.
Ja, det stämmer, men tyvärr på grund av tidsbrist. Det är ju där med innebandy och försöker göra andra saker i livet samtidigt och hitta tiden till allting, så gick det inte riktigt ihop. Men superkul att få gästa lite i andra poddar när man ligger lite på is själv med sin egna podd.
Berätta, vad har hänt sen du var med senast?
Oj, sen senast. Jag har nog hunnit lägga hjälmen på hyllan och tagit på mig taktiktavlan istället. Och ställa mig båset för Nackas damdivision 1. Nästan färdig med mina studier, ja. Så det är en hel del som har gått framåt. Sen har det varit en hel pandemi också. Så att, ja, mycket som har hänt.
Ja, just det. Vad kan det ha varit? Var det i maj 2020 vi spelade in? Eller typ
något sånt.
Ja, just det. Våren där. Ja.
Det är länge sedan nu. Alltså. Det är faktiskt, måste jag säga. Det var lite för länge sedan, kanske när man blickar tillbaka. Men ja, det är mycket som har hänt.
Senaste gången vi hade med dig så var du ju mer för att du skulle ge oss en inblick i Stockholms innebandyn och liksom förutsättningarna där och liksom kanske ge oss lite framtidsutsikter. Nu ska vi ha med dig och prata lite allmänt. Hur känner du inför det?
Hur roligt som helst. Det är inte bara Stockholms innebandyn som jag brinner för, utan det finns ju faktiskt andra lag som är mycket, mycket sevärda. Som man kan sätta sig och glo på en fredagkväll när man har tråkigt. Nej. Men det är såklart, Stockholms innebandyn är ju magisk på sitt sätt.
Är det något lag du har fastnat extra för den här säsongen? Vad har liksom varit säsongens grej för dig när du har tittat?
Det skulle ju vara jobbigt nu om jag inte sa Nacka i och med att jag är ledare där. Så att, då får man väl en känga när man kommer ner på träning sen. Så att, nej, men Nacka har imponerat, tycker jag. Tycker det är coolt att de håller ihop så bra som de gör. Och framförallt nu efter segern uppe i Umeå, som var en otrolig triumf i mina ögon. Och sen så Storvreta är ju alltid väldigt roliga att kolla på. Oavsett hur, när eller var, så är det ju alltid en fight på plan. Så att, nej, otroligt roligt. Alla är supertaggade när de möter Storvreta, så att det blir aldrig en dålig match. Nej, så att Storvreta har man ju hållit lite extra öga på här sidan.
Precis, just det. Gustav, vad kommer hända i det här avsnittet då? Du har liksom körschemat, tror jag.
Det kan man leda att vi har ju lite nyheter. Det händer ju saker hela tiden, innebandy världen, stort som litet. Men några punkter har jag skrivit ner. Och vi ska också kolla lite resultat. Det är ju så att det återstår ett par omgångar i damernas serie, herrarnas serie. Är det bara en match kvar, så där kan vi dra större växlar, tror jag, av vilka som går till slutspel. Damerna har det lite mer oklart där än, ja, det är riktigt riktigt getingbo, om man säger så, i mitten där i kampen om sista platserna. Vi ska prata om det, och som vanligt har jag också tagit på mig en stor ära att dela ut lite plus till några spelare som har gjort det bra sen vi sist pratade.
Låter trevligt.
Ja, men snyggt. Var ska vi börja?
Emil Wiklund, tänker jag. Gick Dalen ut med att man har förlängt kontraktet med, och om jag förstår det så är det ett års förlängning då på honom. Ung forward, kan man kort säga. Vad har vi för tankar om den? Jag börjar med Sundman.
Spontant så skulle jag säga riktigt viktigt för Dalen. Och inte så mycket viktigt för vem det är man förlänger med, utan just för att man förlänger med någon och visar att man förlänger med spelare och har någonting för framtiden. Framförallt för att man tappar på Sjö Tegnér till nästa säsong, som har varit affischnamnet i, enligt mig, 3-4 säsonger i alla fall, så har ju varit otroligt bra. Om inte längre än så. Jag kan inte ens komma ihåg hur länge han var där. Viktigt att förlänga med någon och visa på nyheter och spännande händelser uppe i Dalenklubben.
Samme.
Jag håller med. Han är ju också från närområdet, från Skellefteå då, så på det sättet tycker jag att det är väldigt viktigt. De fortsätter ju spinna på sina Skellefteå-killar. De har ju ganska många sedan tidigare, Åkerlund och Nystedt och Per Forsman och så vidare. Och ja, det är väl jättebra att visa att man kan vara liksom regionens lag på något sätt. Det är ju för liksom publiken också.
Jag gillar det i kontrasten till Thorengruppen, så är det ju lite härligt att Dalen verkligen går för lokala, de vill väl satsa stort också, men att de går för dem i närområdet jämfört med Thorén, som verkligen, de går ju för den som vill spela där i hela landet, känns som. Så att...
Ja, och nu har de ju börjat sikta in sig på, de har väl plockat halva 03-kullen på RIG redan, va? Och det är väl mycket killar från Stockholm bland annat, va? Eller Södertälje kanske, lite dålig koll, men det är inga Umeå-killar hittills i alla fall.
Nej, de har ju, men det blir lite skev nu när du tar upp RIG-kullen som exempel, för de har ju, där har ju Dalen redan knipit 3 och Thorengruppen 2, så på det sättet så är det ju en dålig jämförelse.
Men, det är sant. Alltså, Dalen har ju prenumererat på de där spelarna ganska länge också, så att, jag köper det.
Ja, nej men visst, absolut. Han är ju bara 19, fyller 20 år, så att det, ja. Jag var jätteimponerad av honom när han kom fram förra året också. Då tyckte han var jättebra. Alltså, det kändes som att han klev in direkt utan någon vidare liksom uppstartsträcka. Och tycker att han har fortsatt på det spåret i år också. Så det är för mig en no-brainer att Dalen ska förlänga med honom.
Grymt. Jag tänker så här. Jag läste Lerum, Lerums herrar. Spelar allsvenskan, har jag haft en första kedja under ett par års tid, tror jag i alla fall, som har varit väldigt framgångsrika i Fredrik Bäckman och Noah Johansson, Joel Ekström. Och de två sistnämnda har ju varit bofasta U19-anslaget, två av Sveriges bästa 0-2 får man säga. Och har ju testat på spel i Mullsjö tidigare. Tillsammans, det har väl funkat ganska bra får man säga för dem där. Nu gick Lerum ut med att de ska lämna klubben för spel på högre nivå. Och ja, då kopplar jag det till att Expressen har skrivit om att jag tror det är Jönköping som har signat alla tre, hela kedjan då. Jag vet inte, vad tänker vi? För nu är vi inte i någon allsvensk podd, men de försvinner från Lerum och förmodligen då, förhoppningsvis går till SSL. Vad tänker vi kring det?
Spännande. De har ju sett riktigt bra ut och farliga ut i som du säger, ett tag i Lerum. Så att, ja, men riktigt spännande. Om det nu säger att de, om det nu är så att de går till Jönköping, så är det riktigt bra nyförvärv för Jönköping, och framförallt bredda truppen med bra spelare och med framtidspotential. Så att, ja, viktigt för Jönköping ifall de lyckas få alla tre.
Ja, verkligen. Alltså jag skulle vilja säga att det är prestigevärvningar av Jönköping att lösa dem, med tanke på hur svårt de verkar ha att få dit andra så här duktiga, antingen etablerade eller så jättetalanger, utan det är oftast folk som har haft mindre roller i andra lag, och sen, ja, man skeppar iväg de talanger man har haft. Så ja, jag blev lite förvånad när de uppgifterna kom först, måste jag säga, men såklart kanon för Jönköping.
Jag tror verkligen att det är viktigt för mig, som det ryktas om att Filip Björk är därifrån också, kaptenen. Och sen så ska man komma ihåg också att man tappade Otto Weidman också som kapten och framträdande roll. Så att det var ju på tiden egentligen att värva in och, ja, verkligen gå och visa att man vill någonting inför framtiden.
Håller helt med dig där. Det är ju ett Jönköping som har varit ganska... Jag tycker de har hamnat lite tyvärr i bak. Där de har haft Otto Weidman, Emil Nilsen och bra, andra bra spelare genom tidigare också, men jag känns som att de har liksom, de har inte riktigt blivit, de har inte närmat sig att bli ett slutspelslag, utan tvärtom så har de ju, tycker jag, backat för i år. Det ser vi nu också, att de är ju väldigt långt ifrån den här säsongen att kriga om en slutspelsplats. Så att jag håller verkligen med om det. Går de rakt in på 2-5, tror vi, eller vad är det för nivå de kan, vad ska man ha för krav på de här killarna första året?
Men alltså jag tänker, i och med att de har lyckats, att de har löst alla tre, så är väl tanken att de ska spela tillsammans som en enhet. Och med det, alltså jag har inte något problem att säga att de ska spela på 2-5 i Jönköping egentligen. Möjligen att man ger dem lite tid i början, men jag tror faktiskt att de är redo att köra direkt. Och det borde väl ändå garantera för en viss kvalitet om de ska spela tillsammans och inte sprida ut sig i formationer. Så tänker jag att alla tre kanske inte behöver den tiden i början som man normalt sett hade behövt för att etablera sig liksom.
Ja, jag håller nog helt enig i det. Och framförallt ifall man tappar någon, så tror jag absolut att de tre kliver rakt in.
Men tror vi att, är det därför Jönköping lyckas landa dem, för att de har eller kunnat erbjuda dem alltså, att spela med varandra? Jag tänker, är det något annat lag som kan man ha problem med det som förening att kunna erbjuda alla tre en sån lösning?
Det är inte så vanligt egentligen, om vad jag har för mig, att man gör så på det sättet, om det nu kommer vara så. Jag kan inte minnas att jag har sett någon sån lösning. Jag vet inte, Sundman, om du har någon annan, något du tänker på, men det förekommer ju inte direkt ofta.
Nej, egentligen inte vad som kan komma upp i huvudet så där jättestarkt. Det är väl ofta duosar som jag kan komma att tänka på, men just att man värver en hel line är inte jättevanligt. Framförallt så brukar inte något lag vilja vara jättepå och släppa en hel trio som man vet producerar poäng för en. Så att, ja, nej, kan inte alls komma på något jättebra exempel just. Så att...
Nej, men det är ju också, Jönköping är ju ett, ska man säga att det är ett bottenlag utan att vara liksom så här hård, men de får ju förmodligen väldigt bra chanser till speltid och sådär, och det är väl, har väl varit viktigt för dem. Sen vet inte jag alls hur de har resonerat sinsemellan, alltså Ekström, Johansson kanske, ska de gå tillsammans eller liksom, jag har ingen aning hur de har tänkt, men ja, vi får ju också se när och om Jönköping presenterar dem, men det är ju det som har ryktats och skrivits om, och Borgström på Expressen brukar ju ha rätt i mycket i alla fall, så att ja. Vi går vidare. Ska vi prata lite Nacka, Sundman? Där har man, meddelar man häromdagen, eller om det var idag rent då, att man förlänger med sin första keeper Stefanie Dahlbjer, den spelare som
jag mycket viktigt.
Antar att du har ganska bra koll på vad betyder det
för Nacka? Mycket, det är viktigt, väldigt viktigt. Det är en av de bärande spelarna egentligen, har spelat länge i Nacka. Och de har ju en stomme som har spelat väldigt länge i Nacka, och det är ju viktigt att man förlänger då hela tiden med de här spelarna som både levererar och har ett otroligt hjärta för klubben. Så att, ja, nej, men viktig förlängning att visa att man verkligen går för och satsar. Och sen så Stefanie har gjort en jättefin säsong igen. har ju fått kämpa i mål mot Ebba Odenman som är lite fram och tillbaka till hur hon är i SSL-truppen eller inte, men har tagit klivet ner både förra säsongen och den här säsongen. Och då har ju Stephanie Dahlberg verkligen tagit första spaden och visat att hon klarar av det. Så att, ja, viktig förlängning för Nacka.
Vad tror du, eller vad vet du om anledningen till att hon valde att förlänga då? Är det för att hon trivs väldigt bra då? Eller?
Jag tror att det är så att att hon har precis flyttat ihop med sin kille i södra sidan av Stockholm. Så att, jag tror att trivseln är nog väldigt bra i just Stockholmsområdet. Och det finns inte så många SSL-klubbar att välja på. Det är antingen Nacka eller Täby. Och Täby är väldigt långt åt fel håll. Om man ska se till Stockholmstrafiken en torsdag eftermiddag. Så att, ja, nej, det kändes nog väldigt rimligt för henne också att skriva på.
Härligt, härligt. Ska jag se här. Jag vet inte om jag har sett det, men jag tror det var Täby Karlstad, den matchen som det blev ganska omdiskuterad situation. Om jag minns rätt när jag såg det efterhand, så är det Rania Vali som står på bortestolpen. Det kommer ett skott utifrån och hon styr in, vad man kan se, styr in bollen, stolpe in, någonting liknande. Karlstad-spelarna vill ha det till högklubba från Valis sida. Och för den som tittar på videon kan väl ganska objektivt se att det hade inte alls varit orimligt med en avblåsning för högklubba i det läget. Det blev ganska mycket tjafs kring det i alla fall. Jag har för mig att målet godkändes till slut.
Ja, det tror jag också. Så uppfattade jag i alla fall. Så att, ja, tungt för Karlstad som var väldigt arga över situationen. Och roligt att nämna ju också att Maimon som är coach i Täby gick ut och verkligen dementerade att nej, det där var mål och det var inga konstigheter. Och vi går vidare, typ. Vi glömmer att gå vidare. Men han var lite mer nöjd i att domslutet följde Täbys väg istället för Karlstads.
Vad hade Maimon sagt om det var omvända roller, tror du? Som...
Om jag känner. Nej, men om jag sett tillräckligt av Maimon genom åren så hade han ju varit väldigt, väldigt arg. Så att ja, han kanske borde haft lite mer sympati för Karlstad-känslorna. Om man tänker till sig själv hur han själv hade reagerat. Men. Målet var godkänt. Så att... frid och fröjd i Täbybåset för en stund i alla fall.
Man kan ju förstå reaktionen. Alltså, det måste ju vara spänt i Karlstad-läget just nu. Som tabellen ser ut också. De slåss ju för viktiga poäng.
Verkligen. Verkligen. Varje match betyder ju allt just nu. För 5-6 lag. Känns som hur många som helst som är verkligen runt det där kvalsträcket och gör allt för att ta sig till slutspel.
Det blir en jättebra övergång, inser jag faktiskt, när vi pratar om det. Just vilka som kniper de sista slutspelsplatserna. Och vi kan börja med damernas serie. Samme, har du någon tabell uppe som du vill, om du vill bara läsa upp kort för alla som inte har koll på? Alltså just kring mitten, sista slutspelsplatserna där.
Ge mig 2 sekunder. Ja, vi har ju då Nacka IBK 7 på 33 poäng och Karlstad på 32 poäng. Understräcket är närmast Malmö på 31 och Täby på 28. Sen kan man väl nämna att Varberg ligger där på 25. Men det är väl, är man fel ut om man påstår att det är Nacka, Karlstad, Malmö och Täby som gör upp om det?
Det skulle jag inte säga att du är.
Det är väl ganska mycket så. Alltså i teorin har väl Varberg fortfarande den chansen, men i praktiken så har de ju, skulle jag väl säga att tyvärr så får de nog, så har de deras tåg gått faktiskt.
Ja, de har 3 matcher kvar att spela. 9 möjliga poäng att slåss om. Men ja, som du säger, det känns lite tufft alltså.
För övrigt när jag var inne på Karlstad där, deras pressade läge, det är väl någonting som jag upplever att Karlstad var ju ett ganska bra lag här under hösten. Sen vet ju inte jag riktigt när och vad som hände, men de har ju fallerat och tyvärr inte... De har ju satt sig lite i den här skiten själva. Där det handlar om. De slog sig om 5:e platsen var det väl. 5-6 med Sirius och sådär. Låg ju ganska okej till. hade bra försprång. Nu ligger man och slåss liksom om sista slutspelsplatsen. Det är någonting som har skett i Karlstad såklart då, uppenbarligen. Men det är tråkigt att de har satt sig i den situationen, för de hade ett ganska bra läge tidigare under hösten. Så att,
samtidigt när jag tittar på tabellen nu och ser att de ligger åtta liksom, med tre matcher kvar att spela, så tycker inte jag, alltså, om man tar bort liksom, hur de spelade tidigare i hösten, så hade jag tittat på det innan säsongen hade jag tyckt att det ser ändå ganska bra ut för Karlstad. Det är typ Falun som har trendat åt helt andra hållet och tagit sig förbi dem. Sen har vi ett Nacka som känns oerhört... Ja, jag vet inte liksom vad som hänt med dem. Liksom. Men det är väl Nacka. Alltså, det är ett lag har blivit mycket bättre. Och jag tror inte Karlstad har varit så mycket sämre. Eller att det har hänt något drastiskt där. För att snarare så att de överpresterade i början av säsongen och i höstas. Sett till vad de har för spelmaterial, tycker jag. Alltså det är inte ett topplag vi tittar på.
Nej, jag är nog beredd att hålla med. Det är ju ett stabilt lag skulle jag vilja säga. Och de gör ju oftast matcher som är ganska väntade utav dem. Sen så håller jag också med om att ja, det gick väldigt bra för dem i höstas som kanske var lite över förväntan egentligen. Men sen ska det ju också tilläggas att både Falun och Nacka som ni är inne på har ju gjort väldigt bra säsonger. Framförallt andra halvan av säsongerna. Och då är det väl inte så märkligt att Karlstad egentligen är det laget som förlorar mest på att lagen närmast dem i serien går väldigt bra.
Det är kloka ord. Man får nog också när man zonar ut som ni gör nu. Det är faktiskt, det har ju varit några tuffa år för Karlstad där man har blivit utanför slutspel och sådär. Men nu känns det ju kanske som att egentligen så gör man väl det. En ganska bra säsong om man nu lyckas ta sig dit då, till slutspel igen. Så att, ja, man får kanske fundera lite på vad hade man egentligen för krav då på det här laget. Så att, men jag köper det 100%. Vad tror vi då till slut? För min känsla i alla fall när det gäller Nacka, det är att det är ett lag som har fullkomligt senaste veckorna, månaderna. Då har man ju, det är inget flärsigt lag om jag säger så. Det har haft lite problem med målskyttet till den här säsongen. Men det man har gjort, man har ju tagit tre poängar, man har ju vunnit matcher, man har gjort det man ska liksom. Och det börjar ha väl gett avkastning nu. Men frågan är, två matcher kvar för deras del, kan de lyckas med det här?
Det hade ju varit en enorm framgång för dem ifall de lyckas. Och Nacka är ju ett lag som är, man skulle säga nästan ett humörlag. Är du på gott humör så blir ju oftast resultaten uddamålsvinst, och är det dåligt humör så blir det 2-3 mål bakåt istället och förlust. Det är så egentligen de här två säsongerna i SSL har sett ut om man följt dem. Det är inga superhöga nivåer och det är inga superlåga. Det är en ganska jämn prestation, men just att man lyckas hålla ut i slutet med uddamålsvinster och leverera tre poängar är ju det som har varit skillnaden nu. De här sista månaderna, vilket är väldigt imponerande. Och målskytte som du säger är ju ett jätteproblem. Det är egentligen ett problem de hade förra året också, och det hjälptes ju inte av att man tappade två finska stjärnor och Flippa Blom som flyttade ner till Schweiz, som faktiskt producerade en hel del poäng. Och sen så har man väl inte fått in egentligen någon som har levt upp till exakt samma poängskörd. Men nu är ju Madeleine Selin, kommer ju börja trampa igång, gammal räv. Och Sagan Tell är ju en personlig favorit som faktiskt gör en hel del pinnar också. Så att, ja, men det finns ju några som börjar leverera. Ja, nej, poängen är ju har ju varit en problematik. Men om de bara kan fortsätta spela på de här highsen så tror jag faktiskt att de har en möjlig chans. Och de har just Karlstad kvar, men på bort. Plan, så att det blir verkligen en tuff duell.
Jag tänker att ja, precis, den matchen blir ju, kan ju bli avgörande. Jag tänker att Malmö kommer inte, deras spelschema, alltså de borde kunna knipa någon seger också här och stöka till det rejält. Det känns ganska ovisst faktiskt hur det här kommer gå.
Ja, Malmö har ju bra läge. både Mora och Karlstad kvar. Det kan ju bli en ordentlig batalj i sista omgången mellan Malmö och Karlstad.
Mm. Jag ponerar att Nacka gör de ska, slår Karlstad, då säkrar väl de sin slutspelsplats, och då har väl Karlstad sitt sista halmstrå i just Malmö-matchen kanske där.
Ja, det är ett tufft läge för Karlstad för de förlorar i alla fall.
Alltså Malmö också med deras spetsforwards känns ju riktigt läskiga att möta. Jag hade verkligen inte velat möta dem i speciellt inte en sån här match. För då tror jag att de kommer, risken är att de kommer vara avgörande i en sån här match.
Jag vill ju anta att Ellen Rasmussen gärna vill spela slutspel faktiskt. Det har hon ju inte varit bortskämd med hittills i sin karriär, tyvärr. Så hon lär ju vara ganska hungrig på det.
Hon har ju sett väldigt bra ut den här säsongen, så att jag tror absolut hon kan vara taggad nog och leda sitt lag till ett slutspel också. Speciellt om hon får spela på hemmaplan mot ett Karlstad som har förlorat mot ett Nacka. Eller ja, det jobbar om de kommer från en vinst, men alla möjligheter för Malmö, absolut.
Med det sagt, laget som vi nämnde där bakom, Täby, möter Ändre på hemmaplan, och sen har man också en bortamatch mot Lund, och där vill väl jag i alla fall påstå, visst Ändre har säkrat slutspel sedan länge, men det är alltid tufft att möta dem. Och ett Lund som eventuellt behöver spela för sin överlevnad. De har ju trots allt Mora som har teoretisk möjlighet att gå om dem. Och i Lund på bortaplan, det är väl en av de svåraste bortamatcherna vi har, skulle jag vilja säga. Täbys schema känns ju aningen tuffare. Vad tror vi om, har de någon reell chans här, Täby?
Då ska de verkligen få det stämma. Täby är ju så otroligt svåra att säga och se hur det går för dem i framtiden, för det är verkligen höga höjder men väldigt djupa dalar. Och sen är frågan hur Pixbo, som också är väldigt klara för slutspel, men de här krigar såklart om att få välja och vraka bland vilka de ska möta i slutspel. Och sen Ändre, som du säger, också är väl klara, så att det kan ju vara lite latsida från både Pixbo och Ändre, men det känns ju som att det kommer bli tuffa matcher för Täby och Lund också på bortaplan, som krigar för överlevnad. Den är inte jätterolig att ha som sista omgångsmatch. Ett lag som gör allt för att vinna.
Ja, det känns som ganska mycket ångest i Skåne där. Ja, nej, fy fan. Faktiskt, rent
ut sagt. Fast det är väl Kais Mora som egentligen har allting att förlora. Lund borde ju, ja. Jag menar, okej, visst, de riskerar att åka ur dem också, men det är inte samma grej för dem att åka ur som det vore för Kais Mora, tänker jag.
Men det är någonting med Lund på hemmaplan som bara hela känslan är att de vill vinna för att inte åka ur. Jag tycker det är så från säsongstart till säsongslut. Det är ett kämpagäng på hemmaplan alltså.
Jo.
Mora känns inte lika, de känns inte lika villiga på något sätt.
Nej. Det är ju ett helt annan, det finns en annan erfarenhet, tror jag, ska man ha med sig om man jämför dels de här två lagen, med tanke på vilken otrolig generationsväxling som Mora har genomfört. Det är ju ganska mycket junisar som faktiskt som består av den i det laget. Lund känns som de har spelat som de har spelat ett par säsonger eller någon säsong nu på SSL-nivå. Det finns en annan rutin, erfarenhet, och med det sagt en annan trygghet, och ja, jag är inne på samma sak. Lund åkte också upp till Mora. Det kan ju inte heller vara en sån här jättebekväm bortaresa från Lund till Dalarna. Jag vet inte hur de reser, men oavsett vad så åker man dit och vinner ganska komfortabelt. Med det sagt så är det ju inte kontraktet säkrat. Så att, men Lund är ju i en bra form just nu, tror jag. Har du något att tillägga där?
Nej, jag hör vad ni säger. Men vadå, har jag missat nu, någonting nu, eller har vi vågat oss på att tippa det här och det slutar?
Jag vill gärna höra vad Sundman tror. Vi har ju diskuterat lite, men jag vill gärna höra om Sundman vågar sig på det.
Jag hoppas ju på Nacka, så jag tänker våga slänga dit Nacka med tanke också på formen de är inne i. Så känns det som att de är inne i en bra fas. Så att jag tror faktiskt att kniper där mot Karlstad efter en jämn batalj. Och sen så tror jag nog ändå Malmö. Jag tänker tippa ur Karlstad från där. Så att Nacka Malmö och Karlstad Täby, de får avsluta säsongen och börja löpa.
Ja, jag tror att jag kommer göra dig besviken, jag vet inte. Men jag tänkte säga att Karlstad och Malmö tar det. Och Nacka får vänta på slutspelschansen. Täby tror jag inte heller tar det. Tyvärr. De har för mycket poäng att ta i kapp.
Vill du utveckla varför du tror att Nacka fallerar så här?
Jag vet faktiskt inte. Men det känns som att... Snarare som att Karlstad, i och med att de har en match mer spelare också och de andra, mot de andra lagen, så tror jag att Karlstad kommer liksom, de kommer ta den chansen de har och göra det som krävs för att ta sig till slutspel. Det är väl snarare det, att de har en match mindre spelare också att gå på.
Karlstad för övrigt gjorde det en ganska bra match. De vann väl, om det nu var efter förlängning, hemma mot Falun som har varit i en sanslös form. Så att det kanske är någonting som de kanske har slagit om nu och börjat inse allvar i Karlstad. Så att, får man med att de är inte helt ofarliga. Men med det sagt, jag är lite inne på ändå på Sundmans spår faktiskt. Karlstad känner jag i alla fall borde ha lite press på sig. Malmö flåsar med nacken. Malmös offensiv är ju bättre. Alltså de har ju bättre spetsspelare om man säger så än vad Karlstad har. Jag tror att Karlstad pallar nog inte trycker faktiskt. Nacka känns som de har allt att vinna, inget att förlora. Det är en ganska god känsla. De har spelare som är i jävligt bra form, ursäkta språket. Saga Antell har nämnts. Malin Blom har börjat komma igång. Madeleine Selin ska vi inte prata om. Eller jo, vi ska prata om henne i senare avsnitt. För att jag tycker hon har varit en av säsongens utropstecken som har varit lite skymundan. Men jag tror Nacka och Malmö tar det faktiskt. Täby har vart för dåliga i stunder för att ha en chans på det här. Och Karlstad pallar inte trycket.
Det känns också lite skönt, ska jag tillägga, att jag har fått tippa om lite. För hade jag fått tippa innan säsongen så hade jag varken fått tippa Täby eller Nacka till slutspel. Så att det är kul ändå att jag får tippa något Stockholmslag till slutspel efter en bit in på säsongen.
Ja, just det. Nej, men jag tror inte jag eller samma hade tippat Nacka slutspel heller, var samma. Vi hade väl trott att Nacka skulle stämpla ut tidigt också.
Ja, men vadå? Ja, precis. Jo, det hade vi faktiskt gjort. Såklart. Det ska man erkänna. Nacka för mig har ju blivit lite grann om Jönköping liksom, i här serien. Att de ligger där och skalpar mellan landet. Men den här säsongen har de ju visat någonting annat. Så det får man ju rätta sig efter nästan. Men...
Du går fortfarande fast för ditt tips att de inte...
Nej, jag tror fortfarande inte det. Men med det sagt så har de såklart gjort en bra säsong. En bättre, alltså den kanske bästa någonsin. Och där ska ha all respekt för det och ge dem cred. Men jag tror fortfarande inte att de tar sig till slutspel. Men alltså jag ville haka fast på Täby faktiskt. Du sa att du inte hade tippat dem innan säsongen i slutspel heller. Varför inte det, tänkte jag säga.
Jag kände tidigt att tappet av Moas köp skulle kosta dem för mycket för att hålla uppe den nivån som de har hållit uppe. För mig som har kollat en hel del matcher så har ju hon varit, eller hon är ju en gigant när hon spelar innebandy. Och hon höjer ju ett lag i alla lägen egentligen. Och har ju räddat Täby i så många underlägen och så många plattmatcher när hon har klivit fram och bara har vi gjort på egen hand egentligen. Så att ja, nej, men inte alls fått till det egentligen. Och sen med Sjödin som också lämnade. Så nej, men förväntade mig en ganska tuff säsong för Täby då.
Frågan är ju då vad som händer om det blir sanning då det här i att Lisa Karlsson ska byta lag också, tänker jag. Hon som har tagit över... är deras härförare liksom nu och har varit det sedan förra säsongen åtminstone. Jag menar, alltså det måste ju vara en spelare de verkligen vill behålla också. Men lyckas de inte med det? Liksom, vad har vi för tävlag att titta på nästa år då?
Då tror jag att det kommer bli riktigt tufft. För mig är de in i ungefär lite samma generationsskifte som Mora. Kanske inte riktigt lika uthängda för att de har varit lite bättre på att liksom växla generation över tid. Medan vi i Mora blev det liksom alla på en säsong. Vilket sällan bevisar sig vara en jättebra grej. Så att det kan ju vara det som räddar dem. Jag tror ändå att tappar de Lisa Karlsson så kommer de få det tufft nästa år.
Men det här sagt, men det här, alltså jag tänker matchup, jag vet, jag har för mig att det var, om det var Robin Andersson eller någon annan i Täby sportsliga delen, sa att det går inte att ersätta en sån spelare. Men med det här sagt, Matilda Sjödin lika så, men kan man vara nöjd med det Täby har gjort under förra silly season för att ens försöka liksom få någon slags ersättning eller få någonting tillbaka? Nu känns det som att de har inte fyllt på. Det är nära med noll i det som de har plockat in, skulle jag säga. Slovakiska Sponja då, alltså, har hon ens spelat den här säsongen? Det är min ärliga uppfattning i alla fall. Har man kunnat gjort en bättre transferfönster för att liksom vara bättre förberedda? Kan man vara nöjd med det de har gjort? Liksom?
Nej, jag tror absolut att man är nog inte alls egentligen nöjda med det transferfönstret som man fick till. Ut stora namn och inte några jättestora namn in egentligen. Och det är ju alltid jobbigt när man tappar stora spelare och inte lyckas ersätta dem. Så att, ja, nej, de är nog inte jättenöjda med det. Men sen ska man komma ihåg att det är knepigt också att ersätta någon. Oavsett vem det är man får in så kommer de aldrig riktigt kunna leva upp till förväntningarna som, eller den rollen som man behöver axla efter någon som är en av världens bästa innebandyspelare. Så att, ja, nej, knepigt läge är en sån silly season, så att jag skulle nästan säga att det är nästan godkänt så som de lyckades göra ändå, att hålla lite låg profil och sen kanske nu till nästa år faktiskt rusta upp lite mer ordentligt.
Ja, det är väl en, jag menar, absolut, de har smugit lite under radarn. Man har inte haft några jätteförväntningar på dem heller, såklart, med tanke på dem, Matilda Sjödin och Mårdköp, alltså, det hade man ju inte. Och nu är de med här ända in i kaklet liksom, och har chans på slutspel i alla fall. Så att jag menar, det, jag skulle säga att deras säsong som sådan är väl klart godkänd, absolut.
Sen ska du komma ihåg också att de har, jag som är nere och krigar i de lägre divisionerna, ska jag komma ihåg också att Täby har ju ett division 1-lag med väldigt, väldigt mycket duktiga juniorer som är up and coming, som kommer, de ligger tvåa i serien just nu och har egentligen gjort en jättefin stabil säsong med nästan ett helt juniorlag i division 1. Vilket inte är fy skam. Och då har man liksom 16 spelare till som är på väg upp och kan faktiskt få en otrolig utveckling ifall det slår rätt. Så att, ja, man ska nog inte akta sig helt för, eller man ska inte räkna ut Täby helt till nästa säsong heller, även om de går under radarn när det gäller silly season.
Med det sagt så tycker jag vi lämnar kanske damernas drama och slutspelstrid här och kikar vad vi har på här sidan. Innan vi gör det så insåg jag att vi hade en grej, en nyhet som vi inte har pratat om, men jag tänker det var typ den saftigaste. Nämligen den att Robin Insbert är klar för en flytt till Schweiz och till Sug United, landslagsbacken, mångårig superspelare i Storvreta, extremt viktig för dem har han ju varit, lämnar då. Och frågan jag ställer är vad, nu vet vi inte alls vad Storvreta tänker plocka in, om de har någon ersättare, skit i det i dagsläget. Vad betyder det här för Storvreta att de tappar en sån här spelare?
Alltså det är ju en, oavsett nu hur gammal han är, alltså vi kan strunta i hans ålder, så det är en oerhört tung pjäs att tappa, såklart. Dels för hans nivå i spelet, men också för den han är och den han har blivit i laget. Han har ändå varit där sedan 2015 är det väl. Han måste ju, borde ju hunnit bli en kulturbärare liksom. Känns jätte, som ett jättetungt tapp, även om det lite väntat kanske att han väljer att testa en sån här grej. Men ja, svårt att ersätta känner jag på föran.
En ganska unik spelartyp på vissa sätt, va? Eller?
Ja, väldigt unik. Det är inte många med hans storlek och fysik som har de kvaliteterna med klubb och boll. Så att det är ju otroligt knepigt att hitta någon som är den pondusen och storleken och som bara kan kliva in och ersätta honom. Nästan till omöjligt skulle jag säga. Och hitta någon sån ersättare. Men man ska ju också komma ihåg att storhet är också inne i en generationsväxling. Så att man kanske nog hade velat behålla honom en säsong till för att verkligen kunna växla igenom de här generationerna, eller fasa ut de äldre medan man vill få in de yngre förmågorna som visar fram fötterna. Så att man är nog lite sur över att tappa honom ändå. Även om man förstår ju hans val när i slutet av karriären, så vill man nog ändå testa på att spela utomlands. Det är ju en helt annan grej än spela i Sverige.
Ja, verkligen. Det är en annan innebandy som spelas där och sådär, och det är ju en landslagsback fortfarande som väljer att ta det här beslutet. Så att får vi se då när han nu, om han nu kommer tillbaka. Det är ju skrivet i framtiden. Men det är väl, han har väl gjort sitt i storhet i alla fall. Jag vet inte hur det blir med svensk innebandy överlag, men det är väl inte en, han kommer väl inte tillbaka till Storvretas SSL-lag när han vänder hem, tänker jag. Utan det här är väl tack och adjö för hans tid där liksom.
Det är jag inte så helt säker på. Jag tror att han är en sån spelare som har en otrolig vilja när det gäller det fysiska. Så att håller han igång, så tror jag att han har några år kvar att ge sitt absoluta max. Absolut, så att jag skulle inte heller säga att om han gör en eller två säsonger nu i Schweiz, så tror jag att han skulle absolut hålla för en eller två säsonger till i storheten han kommer hem. Men ja, nej, han spelar nog inte tills han är 40, men håller han fysiken så tror jag att han håller ganska länge till. Det är bara att titta på Rasmus Sundstedt som inte riktigt håller fysiken på samma nivå som man har haft den förr. Och han kan ändå leverera i SSL. Så att, jag tror absolut att Nils Bert kan göra det också.
Vad tänker vi att det finns för möjliga ersättare då? Jag har ju sett något rykte om att Rasmus Andersson ska vara på väg bort från Dalen och att han skulle vara en kille för Storvreta, i och med att han tydligen söker, ja, han kan tänka sig att Uppsala är en ort att bo på. Jag antar att det är någon jobbsituation där också. Men...
ja, och då lär han inte vilja spela Hagunda, tänker jag rent spontant då. Eller Sirius för den delen, det är ju allsvenskan, så det är väl uteslutet.
Nej, rent sportsligt så borde han ju vilja ett steg upp från Dalen också. Och det finns ju inte jättemånga kliv därifrån liksom till toppen faktiskt.
Men jag tänker, Rasmus Andersson är ju ett kanon. Jag tror vi alla är överens om att det är en kanonspelare och han är fortfarande ganska ung. Det finns ju flera år bra innebandy kvar i honom liksom, som de kan få. Men de har ju en ganska bred... alltså det finns ju alternativ där bak, tänker jag. Sånt som Anton Birgersson kan ju spela back. Simon Götz framförallt kan ju spela back. Du har andra spelare bak också. Sundman, finns det... behöver man lägga massa pengar på en sån investering som Rasmus Andersson? Eller kan man klara sig på det man har där bak?
Ja, det är en väldigt bra fråga. De är ju inne i ett otroligt generationsskifte. Och har ju hållit upp otroligt bra. Egentligen precis likadant i Falun, som också gör en generationsväxling, kanske inte lika snabb som Storvreta, eller de är inte lika långt gången i generationsväxlingen, men jag tror absolut att de har en otroligt bred trupp, men som är väldigt bra nu också. Man ska inte glömma att de plockar in Kosta Bredberg inför säsongen. Bara det är ju en ganska bra ersättare till Robin Nilsberg om man ska tänka så. Men det är klart att man alltid vill ha en bred trupp för att slå på alla fronter, och går man för SM-guldet så kräver det att man har spelare för det. Och sen ska man ju komma ihåg, eller frågan är Sundstedt egentligen, har han fler säsonger i sig? Då har du en till back egentligen som du tappar, som också är rightare, så att då kanske man måste börja leta sig runt och göra de här investeringarna. Andersson är ju inte en dålig spelare.
Nej, och man har inte fördelen av att ha en talangbank som liksom luktar högre cellklass heller, tänker jag.
Nej, det är, för min del så är väl Storvreta tyvärr så lika framgångsrika de har varit på i sitt här lag. Så har de tyvärr, ja, vad säger man, de har ju misskött sin juniorsatsning något enormt. Och det har de väl börjat reparera, tror jag, de senaste åren. Men det dröjer ju innan vi får se riktig avkastning på det. Men det har de varit extremt dåliga på. Tyvärr, ja, kan man säga.
Det man ska vara lite... det som är lite intressant är väl att se vad som kommer upp i Sirius. inom en snar framtid. Med tanke på att man har plockat in både Filip Eriksson och Kosta Bredberg från lokala konkurrenterna. Och Sirius kommer ju inte husera i SSL nästa år. Så att det finns ju potential att plocka in fler därifrån som vill testa på spel upp i SSL. Även för Hagundas del så är ju en vinstlott att Sirius inte klarar av spel i SSL till nästa år. För att det frigörs spelare på marknaden som kanske inte riktigt vill husera i allsvenskan. Både på junior och i här sidan. Så att, ja nej, de har ju fler än en klubb att plocka spelare från i Uppsala.
Vi kommer in på det, tycker jag. Herrarnas tabell. Där har vi lite enklare för oss, skulle jag säga. Det är 7 lag som har säkrat sina platser där det är kamp om den sista 8:e. Och det är ju Dalen som, rätta mig om fel, ligger 8 just nu på 41 poäng. Pixbo strax utanför 40 poäng. Sen har du Thorengruppen där bakom på 39 poäng. Och det är ju de lagen som ska gå för det här på slutet. Och vad är er spontana tanke kring de här positionerna?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alla tre, ja, i den här tiden på säsongen så möter jag alla tre lag som inte har något att spela för. Pixbo möter Hagunda som redan är klara och Thorengruppen möter Djurgården som kommer åka ut och Dalen möter Jönköping som är där de är. Så det är frågan. Dalen är ju det enda laget som spelar borta liksom. Thoren får köra hemma och Pixbo kommer också ta emot Hagen då hemma. Jag vet inte om hela den här hemmaplansfördelen, om det spelar någon roll så liksom. Men snabbt kikat på det så ser det ut som att de lagen har en fördel. Jönköping hemma. Gustav, det har du sagt en gång att det kanske inte är en lätt match heller. Även om jag inte vet om du liksom har fakta för att bygga upp det påståendet. Men ja, nej, men så känner väl jag. Lite ovisst ändå.
Ja, nej men Jönköping kanske är den, ska vi säga här, Hagunda är ju lite läskiga, även om de inte har någonting att spela för såklart. Men Hagunda har ju visat det ju under hösten i alla fall, att man kunde vara med och bråka. De fällde ju Linköping i början där på säsongen och har ju visat att man kan vara lite obehagliga i vissa matcher och sådär. Så det är inte heller jättebekväm hemmamatch för Pixbo. Men Jönköping tror jag inte heller är så roliga att möta, för de också tycker jag har gjort det ganska bra här under säsongen. Den säkraste trean, det är väl trean egentligen på hemmaplan mot Djurgården. Det tror jag
den är blir nästan inräknad.
Ja, tyvärr så är det väl så. Tyvärr får vi säga. Men det är väl den säkraste trean. Med det sagt, men alltså, jag tycker det här känns extremt svårt att säga någonting om faktiskt. Hur det här kommer sluta.
Det är en väldigt spännande avslutning. Men jag känner väl rent spontant att det är ett lite lätt, jag känner i alla fall att det är ett lite lätt misslyckande av Pixbo att ligga i den här situationen. Jag tycker de har spelat material och har gjort några plattmatcher här och där som har lett till att de ligger i den situationen de är i. Men alltså det är mer, inte, eller Dalen och Thorengruppen känns mer som att det är där de egentligen, det är den platsen de krigar om. Medan Pixbo borde kanske ligga lite högre upp i serien. Så att oavsett vilka som går vidare så är det ett misslyckande för Pixbo ifall de inte går till slutspel.
Samtidigt har ju Pixbo vält också. Alltså de har ju haft sina toppar som varit otroliga i och med de här vinsterna ganska nyligen.
Mm.
Så de har ju blandat och gett. Frågan är ju vad som hade hänt om de hade varit, tagit lite fler trea som de kanske skulle ha kunnat gjort tidigare på säsongen. Då hade de nog kanske inte legat på 9:e plats. Det har de nog rätt i. Samtidigt så känner jag att
Ja, jag vet inte riktigt. Det är liksom, det har varit väldigt mycket Weissbach och Lander den här säsongen. Kanske inte så mycket annat. Fritzell har haft det ganska små jobbigt och Östholm hade det ju ganska bra i början, men har väl kanske inte riktigt skinit på samma sätt. Men jag menar, produktionen bakom de två första killarna där har ju varit lite sådär, skulle jag vilja påstå.
Ja, jag ger både ja och nej. Alltså, båda rätt på ett sätt. Det som jag tycker har varit det största problemet, det är, vi var inne på Falun och Endre, eller Falun och vad var det, Nacka som kanske gjorde det, hade höjt sig och börjat spela riktigt bra och på bekostnad av andra lag liksom. Och i det här fallet skulle jag säga Helsingborg har ju fortsatt på någonting väldigt bra från att ha varit ett tidigt, alltså semester i slutet på mars lag, så har de blivit en slutspelskandidat. För 3-4 år sedan var ju inte Helsingborg uppe och alltså prenumererade på slutspelsplatser. Och Torén-gruppen har ju höjt sig väldigt mycket. Även om de ligger i den lite halvjobbiga situationen här nu, så ska vi inte glömma att det här var ju ett lag som typ ledde SSL under hösten en bit. Det har gjort en extremt stark säsong. Det har ju också varit ett lag som antingen har de åkt ur eller så har de också tagit tid i semester. Och jag tror det här straffar Pixbo lite. Jag tycker Pixbo har gjort det helt okej efter sina förutsättningar. Men jag tror de straffas lite av de här lagen som har höjt sig faktiskt. Och sen har det ju varit en extremt jämn säsong också överlag, tänker jag. Om man tittar på toppstriden så har det ju varit, nivån tycker jag har varit extrem i år.
Ja, verkligen. Det har varit en väldigt rolig säsong att följa. I och med att det har varit så pass jämnt. Det känns som att alla har varit uppe och lett serien någon gång under året. I princip. Så att ja, nej, du är nog inne på något väldigt, väldigt intressant där. Att det är ganska många lag som har gått över förväntan egentligen.
Ja, men ska vi försöka oss på någon slags gissning här då? Vad har vi liksom? Vad säger magkänslan på er? Jag vet inte vad min, jag har ingen aning vad min säger liksom.
Dalen säger jag, tror jag faktiskt. De sitter nog bäst till ändå. Alltså 2 poäng före Torén. De har, ja, Pixbo har lite bättre målskillnad, men jag tror ändå de ska ju bara göra det mot Jönköping. De får ju liksom inte, de har ett så pass lag. Det ska ju bara vara 3 poäng.
Ja, ja, jag är nog väldigt beredd att hålla med. Dalen sitter ju verkligen i bäst position i och med att de också möter ett Jönköping som är helt uträknade upp och ner. Hur mycket har de egentligen att spela för? Och Hagunda har väl lite eld på sig efter att Kevin Haglund, om jag inte missminner mig, gick ut och drog ner dem lite i kommentaren efter matchen. Så att de kanske vill bevisa någonting ändå. Medan Jönköping känns väldigt platta för tillfället och känner sig väldigt klara, känner jag, med den här säsongen.
Björk, han har ju redan, han är på väg till Marbella redan nu liksom.
Ja, precis. Så att, ja, nej, Dalen har nog väldigt bra chanser att knipa den där sista slutspelsplatsen.
Ja, jag tänker inte protestera. För min del skulle det vara kul att ha ett Umeå-lag i slutspel också. I och med att jag bor här fortfarande. Så det hoppas jag på. Så får man se lite fighter här uppe. Det hade varit intressant att se alltså hur de här översta lagen väljer också. Vilka motståndare de vill se i kvartsfinalerna.
För det kan väl, ja, det är lite svårt att fastställa den ordningen också. För det kan ju hända saker där fortfarande, va? Storvreta, Växjö, Kalmarsund ligger för tillfället på andra, tredje och fjärde där. Men det kan ju förändras. Det enda som är klart är att Falun vinner grundserien. De går ju inte att ta sig förbi. Så att undrar vilka de väljer då. Det är väl det man kan spekulera i det här läget.
Ja, det är lite svårt att säga också. Jag skulle säga för en gång skulle i år känns det ändå som att det är inget lag som man känner så här direkt och spontant att de vill vi möta. Det känns att tidigare säsonger så har det ändå varit så ganska, ganska glasklart vilka ettan kommer välja och varför. Men i år känns det lite svårare att säga att det just är det laget. Någon som har någon inside på vilka Falun gillar att möta?
Nej, det kan jag inte påstå.
Det var ganska tyst där.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag hade tänkt säga, gillar inte, har inte de en ganska fin historia mot Dalen? Så att vi att det brukar bli bra och roliga matcher liksom. Samtidigt, Dalen tar de en slutspelsplats. Alltså jag skulle aldrig
vara säker på en tre poängar om man åker upp till Umeå och möter Dalen. För det känns också som ett lag som kan, helt med Måns i målet också, så kan de ju helt omöjliga prestationer. Och i ett slutspel så är det en annan, det finns en annan gnista liksom. Jag skulle inte säga att Dalen är Helsingborg, tänker jag spontant. Falun har ju ett ganska bra, förra året såg de ut dem och de har att de blickar längre tillbaka. Helsingborg är väl ett, har de ju ganska bra facit mot. Så att om man tänker efter så, ja, Helsingborg skulle kunna vara det laget som Falun väljer faktiskt. Mullsjö tänker jag också, de är, kan ju helt omöjliga också i ett slutspel. Och åka ner till Nyhamnshallen är ju roliga matcher, men det är ju inte så säkert att det går som man vill kanske, med tanke på den hemmapubliken. Helsingborg däremot känns som mer, ja. Ja, jag är inne på skåningarna faktiskt.
Ja, just Helsingborg känns som att de har inte fått det riktigt att klaffa, alltså, på, heller tycker jag. På, de har ju gått ändå väldigt bra nu tycker jag faktiskt, men det var länge där det kändes som att det kanske inte hade klaffat fullt, och det tycker jag inte heller har gjort på. Det är inte alla spelare som har liksom blommat. Så där finns det ju lite sparkapital. Men vilka
tänker du på då? Alltså du har ju Kristoffer Andersson har varit jättebra. Max Wahlgren har ju varit jättebra. Oskar Johansson har ju varit bra. Jonte Nilsson gör ju mål som han alltid gör.
Linus Bergström har inte varit jättebra. Daniel Jonsson har inte varit jättebra heller.
Det köper jag i och för sig. Det känns som han kan komma igång lite mer.
Och Linus Nordgren är väl en spelare från de stora matcherna. Men där tror jag också att vi kan förvänta oss lite mer än vad vi har sett nu under de avslutande matcherna också. Faktiskt. Mm. Men nej, absolut. De har ju gått mycket bättre. De gick mycket knackigare över tidigare. Men de har ju hittat ett sätt att vinna. Och hur Max Wahlgren kan göra alla såna här poäng som han gör känns... Ja, det står över mig på något sätt. Men han är ju, han vet hur man gör poäng i alla fall. Det kan jag konstatera.
Lite kul med Helsingborg och även Hagunda. Det är att det är de enda två lagen som inte har spelat oavgjort i år.
Jaså?
Så att det svänger ju om det är Helsingborg i farten.
Ja, det har du fan rätt, ja.
Oh. Men det är ju Jonte Edling, han står matchen och väger, då kör han ett utkast och så står Jonte Nilsson och fiskar och så. Det blir liksom, det går aldrig dit.
Men det är det jag menar, det känns ändå, även om Falun väljer Helsingborg som kanske är det på pappret svagaste från Faluns vinkel, så känns det ändå som heta bataljer. Det känns inte avgjort innan nedsläpp som det har känts vissa år. När man tänker att de måste bara spela igenom den här kvartsfinalen för att ta sig vidare. Ja, då känns det ändå som att det är matcher om alltihop.
Absolut.
Nej, men det finns ju också karaktärer i laget. Och det, alltså, slutspels, det borde verkligen finnas slutspelskänslor också. Tänk på Wahlgren, Nordgren och ja, det finns ju några spelare som kan reta upp varandra, tänker jag i alla fall. Där. Ja. Nej, men vadå? Vi landar i Helsingborg alltså. Kul.
Ja, tror det. Jag tror det. Om inte summan har något mer att säga där så.
Frågan är vilka som får välja sen.
Ja, väldigt bra fråga. Alltså Storvreta känns som de ligger väldigt bäst till där också, eller?
Ja, det skulle jag nog vilja säga. En match kvar mot tappar helt vad de heter. Linköping är de möter, va?
Ja, precis.
Ja.
Men samtidigt, de möter Linköping på... Ja, Linköping har ju varit väldigt bra. Men de möter dem ju borta. Frågan är hur lätt det kommer att vara för dem då att ta den trean. Du har också Växjö som spelar mot Sirius. Som känns som en betydligt enklare trea. Tre poängare.
Ja, verkligen.
Där det skulle ändå kunna hända någonting i, på andra platsen också, tänker jag. I och med det.
Spontant känner jag bara så att jag tror att det här med att någon tappar Robin Hilsberg kan ju vara en väldig höjning för laget också, i och med att han fått väldigt liksom taggar till ordentligt nu för att innan han lämnar för Schweiz vinna ett sista guld. Så att jag tror att de kliver in inför den här Linköpingsmatchen med otrolig vilja. Och ja, Filip Eriksson är ju magisk för tillfället.
Ja, jag håller med dig där. Jag tror att Storvreta kan bli riktigt farliga längre fram i slutspelet också, med tanke på om de nu vänder det här till att, alltså inom gruppen tänker jag att ja, men nu Nilsberg Robin ska liksom dra det här hans sista grej förmodligen som han gör, som vi borde ta tillvara på liksom. Det känns som att får de det till någon sån inställning, då kan de ju bli riktigt riktigt farliga.
Och en klintsten i slutspel är ju alltid att räkna med. Det är inte Sirius, eller vad säger, det är inte Hagund eller Djurgården borta eller Sirius borta som man briljerar, utan det är ju de heta bataljerna i slutspelet där han verkligen visar att han är en av de bästa målvakterna.
Ja, där är väl lite grann samma grej som med Nilsberg, att han, som det ser ut, så kommer han lägga av. Borde också vilja avsluta på topp då.
Ja, verkligen.
Men då sitter här med Sundman. Du är ju en gammal. Nej, men du är ju en målvakt i grund och botten när det gäller ditt innebandyspelande. När vi är inne på Klintsten och hela den här Måns-grejen. Jag vet inte hur mycket du har läst om Storvetas kommunikation kring det här.
Jag har följt hela vägen med spänning.
Du som målvakt i det här läget, alltså Klintstens reaktion var inte nådig, hans kritik, även om de pratade ut om det och det lugnade ner sig ganska snabbt där, men hans spontana känslor var ganska starka när Storvetta gick ut med sitt intresse för Parsjö, så att säga. Och alltså vad har du för sympatier för Klintsten i det här läget?
Det är klart man har sympatier. Han har ju stått hela sitt liv egentligen och gjort allt för Storvetta. Så att då få reda på det på en tidningsrubrik är väl lite så här halvroligt. Och känna att man blir ersatt egentligen. Och när man själv kanske känner att man har mer att ge. Och jag tror väl att det är mest det som tar på honom. Sen kan väl jag tycka också att reaktionen är väl lite för mycket. I och med att det är ändå idrott. Och så här ser det ut i alla sporter. Alla lag är ute efter spelare och värva nya spelare, och det är ju inte alltid man informerar sin spelartrupp om ny förvärv innan man plockar in dem. Och då tänker jag att man kanske inte behöver ta allt utåt i media heller, även om man har känslor som kokar över inombords. Men det är klart att det är jobbigt när man får konkurrens, men det kan också höja honom, vem vet.
Finns det något slags scenario där vi tror att de här ska dela på en syssla eller så? Eller för jag har svårt att se att Klintsten ska, för då blir det ju när de lägger den här investeringen på Parsjö och den här prestigen som man ändå kommunicerar kring att landa en av Sveriges världens bästa målvakter, så blir det ju för mig svårt att se att han ska gå in som något annat än liksom etta, och att då Klintsten ska finnas i en, från början i alla fall, en uttalad andra roll liksom. Det har jag svårt att se. Men jag vet inte om ni har någon annan uppfattning där.
Nej, jag har nog egentligen svårt att se det också. Men det beror ju på hur han känner själv också. Jag tänker väl närmast på Henrik Lundqvist som lämnade Rangers för att ta liksom en mer backup-roll i Washington. Nu innan hjärtat strulade. Det är en annan sak. Men när man känner att man börjar komma upp på åren, så känner man också att man kan ta några steg tillbaka och låta någon annan stå i rampljuset men ändå vara med på törn. Men det är ju klart, det är ju verkligen från person till person, och jag har faktiskt ingen aning om hur Klintsten resonerar kring det.
Nej, det känns ju, jag håller med, det känns ju, det är svårt att veta såklart, men det känns konstigt på förhand att han skulle gå med på det på något sätt, med tanke på den karaktären han verkar vara liksom. Han gillar ju att ta ansvaret och synas, framförallt i ett slutspel och en SM-final.
Ja, han kanske bara kommer tillbaka till slutspelen.
Ja. Ja, precis.
Måns råkar sträcka sig eller gör, det blir någonting som håller honom borta där på matcher, då råkar Klintsten glida in där. Ja. Nej, men det vi tackar för den från, kul att höra från en målvakt i alla fall hur man tänker, för det är skillnad tänker jag som målvakt i en sån situation, för det förekommer, det är en så utsatt position, det är inte riktigt samma sak för en utespelare, en forward eller en back liksom, tänker jag i det läget. Så att, med det sagt. Jag vet inte, samma när vi ändå har Sundman här. Vi har ju konstaterat två lag som åker ur herrarnas serie för den här säsongen. Ska vi lufta lite med honom vad han tänker?
Ja, och det är ett Stockholmslag och ett närliggande i Sirius då. Så att, vad känner du kring det? Om vi ska börja med Sirius då. Var det väntat för dig att de skulle ramla ner? Eller hur tänker du kring deras säsong som den har varit?
Det var väl ganska väntat att, eller det var väl väldigt väntat att de skulle vara i botten utav serien. Men sen har de ju varit svagare än vad man kanske skulle kunna tro. Och egentligen stod ju för enormt usla insatser under hela hösten, enligt mig. Och det kändes aldrig som att de riktigt var på banan. De har ju egentligen spelat upp sig nu under 2022 också. Och har ju sett bättre ut mot hur de såg ut i början. För då var det bedrövligt. Så att man kunde nog ganska snabbt urskilja både Djurgården och Sirius som stora förlorare i årets SSL-serie. Framförallt med tanke på att alla andra lag är så enormt starka, så har de ju aldrig ens varit i närheten. Och det lag som de ska liksom ha lyckats på något sätt, det är ju Hagunda och Jönköping. Och då har det ju Hagunda som har skalper som Falun borta, och Jönköping som ändå lyckats ta sina poäng när det väl har varit viktigt. Så att, ja, nej, ingen supersäsong för Sirius på något sätt. Och sen så har man väl inte lyckats träffa rätt med, man har ju fått lite spelare från Storvreta, men det är väl ingen som riktigt har nått några skyar.
Nej, en sån som Micke Jansson där har väl varit ganska anonym faktiskt, kan jag säga. Riktigt, riktigt blek faktiskt, måste jag säga. Det är tråkigt att se, med tanke på han var ju ganska hypad när han tog sig in till Storvreta för 3-4 år var det var. Han var ju ganska ung. Men han var ju helt, och han var iskall, måste man säga.
Ja, verkligen. Och sen så har man ju spelat som Kasper Broby, som inte heller har haft någon superutväxling senaste. Och sen så har man ju också tappat spelare. Det var Filip Björk som också lämnade Sirius. Och Kosta Bredberg och Filip Eriksson, som man har ju haft spelare som har verkligen lämnat, som har varit kvalitet. Det är ju svårt att ersätta sådana guldklimpar liksom.
Jag tänker att, vad ska man säga? Ja, nej, alltså väldigt olycklig säsong för dem, med tanke på att det fanns kanske material för att hålla sig kvar såklart. Men ja, det är väl inte heller så svårt att säga att de ska studsa tillbaka efter det här och kunna utmana med SSL-plats i Allsvenskan om man får behålla stor del av truppen. Så känns det. Så på något sätt positivt ändå, med tanke på att de har en ganska ung ålder. En ung åldersstruktur i laget.
Ja, det är det som talar för dem till nästa säsong, absolut. Där är det tuffare för Djurgården.
Ja, precis. Ska vi ta dem då, Djurgården? Jag vill minnas att vi pratade lite grann om Djurgården förra samtalet vi hade när du var med.
Mm.
Men då var det ju egenskap av ett topplag i Allsvenskan.
Ja, precis. Och Djurgårdens resa har väl varit fruktansvärt tuff. Man var ju inte på något sätt... Spelarna var väl redo för att gå upp och ville väl verkligen gå upp. Men Djurgården som organisation och lag var ju, ska ju inte vara i SSL på något sätt. Så som den ser ut idag. Eller med de förutsättningar som finns. Och enligt mig så har man väl ändå gjort det bästa av situationen. Nu så gick ju Kygel ut här. När han hade kaptensbindeln och gav en ordentlig slinga mot ledningen. Och tränarna och hela toppskiktet av klubben. Men man ska också komma ihåg att man spelar i Eriksdalshallen, man tränar på obekväma tider, ingen är heltidsproffs, ingen får betalt för att vara där, och då är det väldigt svårt att locka till sig spelare också, framförallt när man inte kan erbjuda någonting egentligen. Och då lyckades man ändå locka till sig några duktiga Division 1-spelare, men Division 1 och SSL är ju ganska ordentlig skillnad för de som har spelat innebandy. Vet om att så är det. Och sen så tappar man 50% av laget som känner att de är ganska klara med både innebandy och vill satsa på den civila karriären. Och inte känner att de har tid att spela SSL överhuvudtaget. Då är det också jobbigt när man tappar hela stommen inför SSL och måste värva in från Division 1 och plocka in alla unga talanger som finns. Då räcker man inte riktigt till. Så att med förutsättningarna som man hade så har man ju kämpat på bra.
Det finns till olika anledningar till det, men någonting jag tänkte på under säsongen är att deras absoluta nyckelspelare, Sebastian Gavelin till exempel, skadade sig olyckligt och har varit borta av den anledningen, men Kareliusson har ju spelat de flesta matcherna, men han har ju också missat vissa matcher. Och Chans har ju också varit borta ganska mycket. Jag är lite oklar på så här, anledningar till det. För i min bok, de är ju de två absolut bästa spelarna i det laget. Och de som ska, tänker, de ska man ju spela så mycket som möjligt. Men det känns som att de har, framförallt Chans då, har ju varit borta en hel del.
Jag har inte han varit skadad mycket?
Ja, det är det jag undrar. Jag vet inte riktigt.
Det där har ju varit ett problem, framförallt för att man inte har några förutsättningar överhuvudtaget till att ersätta eller ge tid eller träningarna och matcherna ligger fel. Och sen så, om jag inte missminner mig helt, så är det lite barn som kommer emellan. Lite nya människor på jorden till lite höger och vänster i Djurgården. Så det gör att fokus hamnar inte längre bara på jobb och innebandy och och så blir det en till där hemma. Då är det någonting mer man ska behöva räkna in i kalkylen, vilket gör det väldigt knepigt att få ihop sin vardag och försöka åka på bortamatcher uppe i Umeå 4 gånger per år när man också har en nyfödd hemma. Så jag tror att det är mycket sånt civilt och dessutom skador. Sebastian Evelin var ett stort avbräck och för den skadan. Och sen så Kareliusson verkar ju vara lite halvt missnöjd på klubbledningen eftersom han inte har varit med på slutet. Men annars så har han krigat på hela den här säsongen och verkligen hållit upp kaptensbinden för Djurgården och visat på lite stolthet och bära klubbmärket. Så att det är väl en eloge till Kareliusson som verkligen har kämpat på och aldrig egentligen tappat modet.
Nej, det jag tycker också det är faktiskt i stora delar så har han ju, och han visat också att han kan ju spela på SSL-nivå. Han hör ju egentligen hemma på en högre nivå än svenskan. Tycker jag är kul att han går in som 30-åring eller vad han nu är och visar att han har ju ett spelsinne tycker jag som är extremt faktiskt. Det har vi nog kanske inte sagt tillräckligt samma, eller vad känner du? Alltså han hittar ju passningar ibland. Som jag känner så här, det är inte jättemånga spelare på den här nivån faktiskt som löser de här situationerna på det sättet han gör det. Och han har ju en väldigt bra kemi också med Chans som de har arbetat upp. Men det bör inte vara Chans heller det handlar om, utan jag tycker han, även när han spelar utan honom så är han på en bra nivå liksom.
Ja, jo, absolut. Jag tror inte Karelsson hade varit i allsvenskan eller SSL om han inte hade haft det spelsinne han hade. För det är väl hans absolut utan konkurrens största egenskap. Alltså jag blev lite förvånad med tanke på att han har gått så bra. Jag trodde inte han skulle kunna göra det. Jag har inte sett så mycket allsvenska matcher med honom, men jag tänker att det borde vara en ganska stor skillnad. Och sen har det känts som att han har liksom varit lite grann på väg ut för. Men han kanske har tänt till inför det äventyret liksom och tränat lite hårdare. Jag vet inte. Men han är verkligen... Ja, han har klarat av det ganska bra att spela i SSL också.
Ja, jag som har följt honom i många år vet ju att han besitter ju egenskaper som få andra har. Vilket gör att enligt mig hade han kunnat platsa i väldigt, väldigt många av de SSL-lag som återfinns i SSL idag. I mitt tycke så hade han kunnat gå in i väldigt många andra femmer i alla fall. Och förstärkt. Så att ett enormt avbräck att inte ha honom nu sista matcherna. Det ser man ju bara på resultattavlan egentligen. Men
man saknar någonstans. Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, det är därför verkligen en lås att han har spelat hela den här säsongen så tungt som de har gått.
Men en annan kille, en annan snacke som har varit är ju Viktor Jåte och hans inhopp och hur det har varit. Och det vet de, kanske de flesta. Succéer har blivit, han spelade i Div 3 eller vad det var innan han kom in och Ja. Man undrar liksom var en sån kille har, varför han har gömt sig i trean om man är så här bra. Det är många frågor man får upp i skallen liksom. Har du något svar på någonting?
Inte några raka svar när det gäller just honom, men ett generellt svar för Stockholms innebanden är väl att det finns liksom, det är ingen riktigt som har den här motivationen till att spela på någon högre nivå, för att ingen känner att de har tiden eller, och då kommer inte viljan med det heller när man inte känner att man har förutsättningarna för det. Om man bara jämför med vilken klubb som helst, så ta Växjö till exempel, du har en superfin hall, du har träningstider, upplägg, du boende, mat och allt är löst liksom när du kommer till plats. Och så får du spela Djurgården, du får byta ditt egna blad och ja, ta det till bortamatcherna själv i princip. Och då blir det så här, vad är det man satsar på då liksom? Och då kan jag tänka mig att han är viktig ute, har ju varit duktig i, det ska ju sägas att han varit uppe och spelat i Salems allsvenska lag och gjort det bra ifrån sig där också, så att det är inte så att han, det är inte så att han är en helt nobody, även om han har trappat ner och spelat på lägre nivå de senaste 3-4 åren. Så att han har nog haft i sig även om han har valt att inte spela på några högre nivåer.
Men det säger lite det som du var inne på där, att man plockar in några division 1-spelare och nu kommer han från division 3. Det är ändå något slags symptom på vad det är som Djurgården har fått kämpa med, tycker jag. Vilken uppförsbacke det har varit för dem, att det är liksom där Falun och Storvreta, de lassar ju faktiskt pengar på landslagsspelare eller blivande landslagsspelare på gränsen, alltså den översta hyllan i världen, och Djurgården får liksom med ljus och lykta söka efter spelare, och låt vara att Victor Jota spelar bra i allsvenskan, men de får liksom ner i division 1 och division 3 för att liksom hitta kroppar som kan gå in och spela, för det är väl där mycket det handlar om, de behöver ju folk.
Ja, så är det. Djurgården har egentligen alltid varit en tunn trupp. Skillnaden är väl alltid i allsvenskan som man väl har haft faktiskt en kvalitet på den tunna truppen för allsvensk spel. Och nu ska det ju sägas att halva truppen lämnade ju faktiskt inför SSL-säsongen. Man tappade ju hela andra femman som spelade upp dem till SSL. Med den rutinen, där hade du en hel del SSL-rutin i andra femman som lämnade, med Kapple som lämnade, eller Oskar Norman som spelat högre, och Fredrik Gustafsson som har spelat Växjö och landslaget i U19-landslaget och varit i Schweiz bland annat. Så att det är stora namn som man tappar inför säsong, och sen ska man försöka ersätta ändå Stockholms profiler med ja, det blir ungefär samma tapp som, det är en dålig jämförelse, men när Täby tappar Moa Köp så är det som, det är liksom samma tapp för Djurgården i den skalan mätt, när man tappar 5-6 spelare som har väldigt stor rutin. Och sen när man inte har en enda krona att värva någon för, så blir det ju verkligen, ja, det förenklar ju inte situationen när man inte har någonting att erbjuda. Och sen så tappar man också Öhman, coach Öhman som åkte till Schweiz tillsammans med Rudd och Ovling, som också var tunga tapp, och man hade väl hoppats på att kunna värva Rudd, men som valde Schweiz istället. Bara en sån spelare hade kunnat lyfta Djurgården till helt nya dimensioner. Och Öhman, får man säga vad man vill om honom som coach i temperament och annat, men innebandy verkar ju förstå sig på och lyckas spela upp med Djurgården, och nu har han ju nästan lyckats hålla kvar Täby i allsvenskan även om det inte räckte hela vägen. Så att han har ju några strängar på sin gura. Så att man har ju, ja, mycket tapp och inga nyförvärv. Men vi får se vart det leder i allsvenskan för dem, för att det kommer bli en tuff nästa säsong också. Om man inte lyckas binda Kareliusson, eller om Gavelin inte kommer tillbaka, och väldigt oklart med Chans framtid också. Så att, ja, då kommer det bli en tuff säsong även i allsvenskan.
Tror du att, alltså, hur stor roll spelar den här misslyckade säsongen liksom i arbetet med att få dit spelare? Tror du att det påverkar någonting, eller spelar ingen roll liksom att man har någon slags förlorarstämpel på sig?
Jag tror inte det spelar så stor roll. Det gör jag nog inte alls. Det är nog mycket annat som spelar roll. Framförallt att det finns väldigt många klubbar att spela i Stockholm som också kan pröjsa för det, som spelar i allsvenskan nästa år. Och sen bara för att jämföra en sån sak med AIK, känns som att AIK är ändå lite bättre organisation. Även om pengarna kanske saknas även i den klubben, så kanske man ändå är lite organisationsmässigt mer redo för att spela i SSL. Man har också en ganska lång rutin i AIK av att spela i SSL. Så att, ja, det är tufft på många plan för Djurgården egentligen. Men ska man se det på någon ljus sida från Djurgårdens vinkel, så är det att det är ändå en förening idag jämfört med att det bara var ett A-lag för 8 år sedan när de bildades. Eller 9 år sedan. Eller länge sedan det var nu när Capero Täby blev Djurgården.
Ja, vad är det som man har ju plockat in utöver det här? Så Rickard Delsius har ju kommit in som sportchef och sa väl ganska, han har väl ganska höga ambitioner, och utåt sett har väl föreningen sagt det också, att man vill sikta högre, att man vill ha en bättre liksom, bättre plan för Djurgården helt enkelt. Hur herrlaget ska se ut under de kommande åren. Vad tror du om den rekryteringen?
Jag tror att det är en väldigt viktig rekrytering. För egentligen för Djurgården så har inte, om man ska vara rent krass, så har ju den här SSL-säsongen har ju alltid sett som att de aldrig kommer egentligen lyckas. Bara ett mirakel att kunna rädda kvar Djurgården har väl tankegången varit hela tiden egentligen. Så att då känner jag att de viktigaste värvningarna har egentligen varit ledningsmässigt och värva en sportchef som har lite framtidstro och kan göra dem till ett stabilt lag i allsvenskan med en generationsväxling.
Vad säger du, Samuel? Du är tyst.
Nej, jag mutar mig själv. Snyggt. Nej, men jag tänker den stora utmaningen alltså för Djurgården och alla andra Stockholmslag är väl att det finns så mycket Stockholmslag som spelar på den här ganska höga nivån liksom, utan att för den saken skulle ha ett lag i SSL. Den här konkurrensen som spelare också måste ju vara, ja, jag vet att en del har varit inne på det, att det kanske inte är till godo för liksom, om man ska trycka upp ett lag i högsta serien heller, att man tävlar om så mycket spelare på samma ort.
Nej, och ett stort problem är väl att det inte riktigt är, man skickar inte upp spelarna som när de, utan man sitter ju gärna och håller inne på spelarna för att det ska gynna en egen förening. Medan ute i landet så skickar man gärna upp sina talanger till SSL-lagen för att låta dem testa på spel där. Det är en liten annan mentalitet inom Stockholms innebandyn egentligen. Och sen så finns det egentligen ingen vilja att spela i AIK eller SSL på grund av att föreningarna är så pass svaga som de är. Det finns inte det något jättehjärta bakom det.
Finns det någon risk för att det blir en totalt haveri nästa år också, med tanke just hur osäker spelartruppen ser ut för Djurgården nästa säsong, att man kanske åker ur allsvenskan också, eller känner att det nog finns viss alltså grundkapacitet som ska förhindra den saken?
Jag tror att det är mycket upp till vad som händer under sommaren och vilka man lyckas behålla. Som det ser ut nu så verkar ju alla vara väldigt, väldigt trötta på den här säsongen. Så att man får ju bara hoppas att man får behålla så mycket som möjligt utav den kvalitet man ändå har i några spelare. Och sen att man lyckas göra något nyförvärv.
En sån, men som
risken blev... finns alltid.
Ja, jag tänkte bara säga en sån som, om man ska lyfta fram ytterligare en positiv ljusglimt, Alexander Dahlberg i laget, 0-2 tror jag, forward. Och ju, tycker jag, gjort det väldigt bra under säsongen. Och även en sån spelare som man borde göra ganska mycket för att få ha kvar, tänker jag, i allsvenskan.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag tycker ju nästan alla de juniorer man har lyckats gräva fram från höger och vänster borde man göra allt för att hålla kvar. För någonstans så får man ändå inse att de har ändå fått testa på en säsong i SSL, även om det gick åt fanders. Så att någonstans besitter de ändå några kvaliteter och har absolut förmågan och potentialen att växa till att bli riktigt bra allsvenska spelare. Om inte SSL-spelare också om några år. Men problemet är att det inte riktigt var där nu i år.
Vi kanske ska nöja oss där om Djurgården. Det blir väldigt mycket fokus på Djurgården nu. Och så förklarar jag själv kanske. Men jag känner väl att vi, det finns väl inte så mycket mer att säga, Samuel. Vad tänker du?
Nej, vi har berört allting i körschemat.
Och det är kul att ha med någon som ändå har liksom, ja, har bättre koll också på framförallt Djurgården i alla fall. Med tanke på historik också. Så är det gött att ha med någon som kan kommentera liksom läget.
Så är det.
Alltid kul att få kommentera lite.
Jag tänker, som vanan är, så har jag tagit ut några namn som jag tycker har varit bra under. Jag tycker det här är jättesvårt att plocka ut namn, men jag gör det ändå för att det är kul. Men med det sagt så finns det ju väldigt många spelare som har gjort det väldigt bra under den här veckan sedan vi sist hördes. Men ni får gärna lyfta fram någon. Om ni tycker att jag missar någon här får ni gärna lyfta fram dem också.
Jag vet ju att du har haft ett problem att du tar ut för många namn också.
Ja, det har ju varit typ
man får sitta.
Två lag liksom som har tagit sig ut. Så svårt har det varit. Men jag har blivit bättre tycker jag i alla fall. Nu har jag, det är inte tvåsiffrigt längre utan det är kanske 7-8 namn. Så att jag tycker jag ska ha cred för faktiskt.
Ja, en eloge.
Ja, verkligen. Vi bevakar ju trots allt två SSL-serier. Det är inte som de här jönsarna som bevakar till poker. Då är det bara SHL liksom. Det är inte som att de sitter och tar ut SDHL-lag också. Utan det separerar ju dem på. Men det gör inte vi här. Vi är en jämställd idrottsrörelse inom innebandyn. Så att, Men det sagt, de spelarna jag vill lyfta fram lite extra är Ida Hultman, Nacka Wallenstam, gjorde hattrick senaste matchen här och har sett väldigt bra ut de senaste veckorna tycker jag. Kajsa Rysjö Edman är målvakt i Karlstad. Karlstad tog en viktig poäng, eller viktiga poäng mot, hemma mot Falun. Man vann med 4-3 och där får man väl ge Rysjö Edman en eloge att hon lyckas hålla nere Faluns stjärnor är ganska bra där. Sen fortsätter vi med Lisa Stellansdottir i Lund Elit och hennes kedjekompis Mina Karlsson. Jag kunde inte riktigt separera dem. De har gjort det väldigt bra och var ju högst bidragande till att man åkte upp till Mora och plockade 3 poäng därifrån. 3 extremt viktiga poäng. Så de, det ska de ha. Sen fortsätter vi med första gången för säsongen. Pontus Sölve i Helsingborg som fick göra 2 mål tror jag var. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka de mötte senast, men jag tror det var senaste matchen han gjorde 2 mål. Back som han är så är det kul. En spelare jag tycker har haft lite problem i år, men som jag tycker har växlat upp lite här under våren kanske man kan säga. En spelare som har varit bra hela året får man väl ändå säga, det är Filip Eriksson. Vi tror Sundman berörde han tidigare. Jag tycker han är faktiskt en av de absolut viktigaste spelarna i Storvretas offensiv och det är väl lite halvöppen dörr kanske att sparka in för somliga, men det tåls att sägas tycker jag hur extremt viktig han är för Storvreta. Jag tycker många gånger han som löser upp spelet och hans handleder är ju inte nådiga. Simon Palmén i Linköping får också äran att lyftas fram lite här. Tycker jag han levererar match efter match. En av Linköpings viktigaste spelare i sin tur. Offensiv har hittat väldigt bra samarbete med Martin Karlsson. Och han har, att han är liksom på något sätt har halkat ur landslagsdiskussionen tycker jag är lite tråkigt. För han är ju en av de bästa centrarna vi har tycker jag. När det gäller liksom spelförståelse och speluppläggning liksom. En av de bästa playmakers som vi har. En playmaker kan man väl säga att den här spelaren också är i någon form. Det är Marcus Ekengren i Växjö som jag tycker har steppat upp en hel del. Jag tycker han var lite svag på hösten. Det tog lite tid för honom att hitta rätt. Men nu får man väl säga att han har gjort det i en omgivning med Manuel Maurer och Jesper Sankell. Det är ju faktiskt en av de bättre kedjorna under den här SSL-våren på här sidan måste jag säga. Och de blir ruggigt farliga tror jag i ett slutspel. Marcus Ekengren alltså. Det är de spelarna som jag har fokuserat lite extra på. Och då lämnar jag det här utrymmet fritt för kommentarer från andra.
Om vi ska börja med den du nämnde sist då, Ekengren, tycker jag nästan att det är konstigt att du inte har med Maurer. Så otroligt bra som han har varit tycker jag under ganska lång tid. Speciellt också den här veckan. Han har haft en riktigt bra vecka. Och ja, han driver på den kedjan tycker jag med Ekengren och Sankell. Det känns ju som att i alla fall Ekengren åker kanske lite snålskjuts, men de verkar ju passa väldigt bra tillsammans i alla fall, får vi säga.
Jag hade kunnat ta ut hela den kedjan, för jag tycker Sankell har ju på nytt följts. Han var inte dålig i Mullsjö, men jag tycker han är mycket bättre i Växjö. Med det sagt, jag tycker han öser sin mål. Jag hade kunnat ta ut hela kedjan. Men ja, jag valde att fokusera. Det hade kunnat vara Mauro också. Jag köper det. Sundman är väldigt tyst. Jag tar dem som att han köper de här namnen 100%.
Jag är ganska nöjd med dina namn du har plockat ut. Kim Ganevik är alltid rolig. Ja. Jag tycker han har gjort en bra nu på slutet. Så att det är väl enda namn jag kan tänka mig missades lite.
Ja.
Det är en avgörare. Sista perioden spelare.
Ja, det är också en slutspelsspelare.
Ja, det känns också som en kille som, det skulle inte få honom om man lägger klubban på hyllan nästa säsong av typ samma anledning som Klinsten, att han känner sig mätt på att spela SSL-serien liksom.
Serielunken,
ja, lite grann. Om det inte skulle vara ett Schweiz-äventyr som lockar typ, men
han verkar. Alla är en Jimmy Pettersson till nästa år.
Ja, precis, man får trillingar och sen kommer man tillbaka.
Det är sjukt, apropå det här med familjepusslet. Alltså har inte han typ redan 2 barn sen innan? Sånt här. Han har inte 5 ungar nu med de här trillingarna.
Ja, många barn i alla fall.
Ja, han driver ju liksom genom verksamhet han har där. Det är helt sjukt att han får ihop det.
Ja, Ida Hultman tänkte jag på. Det måste vara hennes första hattrick i SSL, eller? Kan det vara?
Mycket möjligt. Det är väl ingen...
kan nog mycket mer ta det. Hon har ju varit en poängsprut av rang på lägre nivåer. Då gjorde hon många hattrick, men hon har inte gjort så många SSL. Det kan nog vara det första.
Har vi sett, alltså kommer hon bli bättre? Är det så pass? Tror du? Eller vad är dina tankar kring henne då?
Alltså, det är ju en power forward. Så frågan är om inte hon har nått sin höjd. Men också viktig för bredden i Nacka. Man får inte glömma någon. Och de är inte hur många som helst i Nackas trupp. Så att alla räknas. Och när de gör 3 poäng i en match så är de ju fruktansvärt bra också.
Ja, jag har tagit ut Mtell och Celine tidigare, så jag tänkte jag kan ta en ny spelare.
Men hon har varit bra nu på senaste, så att ingen fel med det.
Det här har ju varit 34 avsnitt om vi räknar rätt den här säsongen på Duo SSL. Vi hoppas väl att det blir fler avsnitt också. Vi har blivit gästade av Samuel Sundman. För det ska du ha stort tack. Jag hoppas att ni som har lyssnat har gillat det här också.
Jättekul att ha dig med, Sundman.
Tack själva.
Till alla er andra ska vi säga. Vi hörs nästa vecka.
Ha det gott.
Ha det gott.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.